Jag tror jag ska läsa gamla översättningen där, för att den är på något sätt lite märgfullare. Första kor 13, kärlekens lov. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke. Kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt. Den förtörnas icke, den hyser icke agg för en orätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Det där sista. Först kommer en massa icke. Kärleken är inte det, och kärleken är inte det, och kärleken är inte detta. Man blir nyfiknare ju längre man läser, och undrar till sist, ja, men vad är kärleken då? Ja, den är någonting som har sin glädje i sanningen. Det är en av de få positiva utsagor som faktiskt ges här. I denna kärlekens höga visa om vad kärleken är. Och då tycker jag det är extra tragiskt att vi så ofta som kristna har för oss att kärleken och sanningen är två saker som ideligen krockar med varandra. Och där man för kärlekens skull måste sopa sanningen under mattan. För då blir det ju på något vis nästan som motsatsen till vad det hela handlade om. Vi kommer ju fram till ett tillstånd där kärleken egentligen är ganska rädd för sanningen. Och där kärlek består i att man inte allt för mycket ägnar sig åt sanningen, utan att man istället på något sätt spelar ett spel. Som jag sa förut, vi har svårt att få det här med lydnad och frihet att smälta ihop till en helhet. Nu kommer hjärnskakning nummer 2. Kärlek och sanning, det är också två sådana där grejer som skiljer sig som ättikan och oljan i den där vinägerflaskan. Vi har svårt att se att de är så att säga delar av samma helhet. Och det där säger ingenting om verklighet, utan det säger någonting om oss. Och det antyder ju för oss att här finns återigen, vad ska vi säga, stora landskap av verkligheten att upptäcka. Det kan hända att du redan har gjort den upptäckten som person. Men håll åtminstone med om att vi som kristenhet förfärande ofta har för oss att sanningen måste förtigas för kärlekens skull. Så fort man kommer in på det här med sanningen så tänker man genast på folk som slår andra människor i huvudet med sanningen, eller hur? Och att det gäller därför att vara barmhärtig nog att inte drämma till. Men en människa som slår andra människor med sanningen, han har ingen kärlek till sanningen. Ty i hans liv finns det naturligtvis en sanning om honom själv som han är på flykt ifrån. En människa som har kärlek till sanningen vill veta sanningen om sig själv även om den gör ont. Och en sån människa springer inte och använder sanningen som ett tillhygge. Springer inte omkring och delar ut lavemang som ingen har önskat sig, så att säga. Utan en sådan människa kan hantera sanningen på ett barmhärtigt sätt. Lite något annat. Det jag är ute efter är att vi har så lätt att tänka oss att sanningen och kärleken skulle befinna sig i någon sorts konflikt med varandra. Och att det Paulus säger här, det är att det kan de aldrig vara. Det är ju delar av samma heliga ande. Och den heliga ande lider inte av någon personlighetsklyvning. Utan det är istället så att när vi inte kan få det här att smälta ihop till en helhet, så är det därför att vi inte känner Gud. Det finns någonting att upptäcka i hans väsen som är både omutlig sanning och orubblig kärlek. Johannes evangelium kapitel 12. Johannes 12 och 24. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Jag sa förut att det finns egentligen bara två sätt att leva. Att leva efter anden och att leva efter köttet. Det läste vi i Romarbrevet 8. Och jag sa redan då, och jag säger det igen, det kan verka chockerande för många människor att det bara finns två sätt att leva. Därför det verkar ju som det fanns hur många sätt som helst. Man kan leva som hippie, och man kan leva som juppie, och man kan leva som jag vet inte vad. Som Svenssons gör kanske, eller som folk gör mest. Det verkar finnas många livsstilar. Nej, säger skriften, det finns bara två. Och de är så att säga på viktiga punkter varandras motsats. Här ställs vi inför samma påstående igen. Den ena livsstilen kallas för att bevara sitt liv. Och den andra livsstilen kallas för att mista sitt liv. Kompromisser är naturligtvis inte tänkbara. Vi håller då i minnet att den ena livsstilen, den stämmer överens med tillvarons förutsättningar. Den andra krockar ständigt emot tillvarons förutsättningar. Att leva efter anden är att leva det liv som så att säga finns. Att leva efter köttet är att leva ett liv som inte finns. Och som förr eller senare visar sig inte finnas. När vi nu tittar på vetekornets lag här, så frågar man sig naturligtvis, vilken är vilken nu då? Jo, då blir det ju så här att detta att leva efter anden, det är detsamma som att här i världen hata sitt liv, som Jesus säger. Och att leva efter köttet, det är detsamma som att älska sitt liv i denna värld. Och i det sammanhanget så tycker jag att Jesus använder en fantastisk liknelse här i den 24 versen. Han talar om vetekornet. Till det naturliga är ju att vi vill bevara vårt liv. Och så säger alltså skriften, det är det liv som inte finns. Det är det liv som kommer att spåra ur. Det är det liv som skapar elände. Det är köttets sinnelag som är död. Man tar sig för pannan och säger att, nej men kära Jesus, detta att jag vill bevara mitt liv, det är ju inte död, det måste ju vara liv. Och så säger Jesus att om du är ute efter döden så kommer du få livet. Om du är ute efter livet så kommer du få döden. Det är vad han säger. Finns här månne mer att upptäcka? Kan sanningens ande få en chans att öppna våra ögon här till någonting som förvandlar våra liv? Ja, definitivt. Det Jesus talar om tycker jag är så oerhört verklighetsnära. Den som vill bevara sitt liv hamnar i meningslöshet. Det går att bevara sitt liv. Jag vet en tid i alla fall. Men då blir man ett ensamt korn. Man bär ingen frukt. Ens liv leder inte till någonting. Som de kristna fariser vi är, så är vi här återigen förgiftade av fariseiskt språkbruk och tänkesätt. Till detta att bära frukt, det är för oss att uträtta någonting. Eller hur? Att uträtta något. Men det är det inte. Utan detta att bära frukt, det har med det lilla ordet mening att göra. Det Jesus talar om, det är två sorters liv. Det ena är fullt av mening och det andra är meningslöst. Det ena bär frukt, det andra bär ingen frukt. Om det ena måste man säga när det är slutat att jag är tacksam för varje dag. Om det andra så måste man säga att inte för att det någonsin har varit något, men nu är det i alla fall slut. Det ena är ett liv som man inte ångrar och det andra är ett liv som man sörjer när det är över. Och det liv man sörjer kan ju ha varit in till överansträngningens gräns fyllt med verksamhet. Och kanske prima och underbar verksamhet. Man kanske har uträttat enorma saker efter mänskligt mått mätt. Men det där med mening i livet, det är en dimension som inte så där förfärligt mycket ansluter sig till hur mycket man fick uträttat som bekant. Den som älskar sitt liv, han lever alltså efter köttet. Och köttets sinne är död. Och det har ju helt enkelt att göra med detta att bevara mitt liv är det som betyder mest för mig. Då måste ju omgivningen vara med och betala kalaset så att säga. Då kommer ju mina behov alltid att gå före mina närmastes. Och det är ju en livsstil som skapar ensamhet. Det för ständigt på nytt måste jag ju skärma av mig från hur min omgivning har det. För att kunna se mig själv till godo före alla andra. Och därigenom bryts ju relationer undan för undan. Och det hela kanske slutar med att den som skulle bevara sitt liv blev ett ensamt korn. Det andra alternativet, det är ju lättare att förstå på ett sätt. Detta att den som är villig att ge av sig själv av sitt liv, att den människan får relationer. Det är ju också förståeligt att det är en människa som kanske inte slutar sina dagar som ett ensamt korn. Men i samma ögonblick som vi ser det här så måste vi lägga märke till att båda alternativen gör ont. Båda alternativen är smärtsamma, ska jag säga, för göra ont, det kan ju vara lite dubbeltydigt. Men båda alternativen är smärtsamma. Som själavårdare kommer du ideligen att ställas inför människor som har blivit ett ensamt korn. Och de kan betyga för dig hur smärtsamt det är. Vad har du då att bjuda på? Du skulle ju ha en alternativ livsstil, som det heter, att erbjuda. Ja, det har du. Nämligen livsstilen att offra sitt liv. Och den människa som kanske ur djupet av sin ensamhetssmärta kommer och söker hjälp. Och säger du, jag har en annan livsstil här, men den gör lika ont. Det är det enda som finns att välja på. Så är det inte alldeles givet på förhand att du blir så populär som själavårdare. Utan det kanske istället är så att vederbörande går vidare till någon som har som huvudtema att Jesus vill att du ska må bra. Att falla i jorden och dö gör ont. Låt oss aldrig på något sätt glorifiera den livsstilen så att vi dribblar bort smärtan i det sättet att leva. Då får vi riva ut de bladen ur Bibeln som handlar om Getsemane. Du kan aldrig leva ett kärlekens liv och slinka förbi Getsemane, tro inte det. Du kan inte ha kärlek till sanningen i ditt liv utan att få uppleva att sanningen kan vara smärtsam i ditt eget liv. Men det är all skillnad i världen på meningslös smärta och meningsfull smärta. Det är det val vi har att träffa i våra liv. Självbevarandets liv ter sig ju väldigt meningsfullt från början. Kanske till och med roligt. Men så småningom så kör det fast i sin egen orimlighet. Man kanske slutar som en främling både för sin omvärld och för sig själv. Den andra livsstilen är smärtsam, men den är meningsfull. Och den innebär ju bland annat att man får lära känna Gud. Man får upptäcka tillvarons verkliga förutsättningar. Man får upptäcka vem man är skapad att vara. Man förs ut ur främlingskapet och kommer in i ett tillstånd av mognad. Allt det här är saker som vi har svårt att hantera. Att smärta och mening kan höra ihop med vartannat. Det är också två sådana där dimensioner som väldigt lätt slinker åt varsitt håll. Att salighet är något helt annat än lycka. Saliga är det som sörjer. Saliga är det som hungrar och törstar, inte de som är övermätta. Saliga är det som är fattiga i anden. Saliga är ni när man smädar er och förföljer er och sanningslöst säger allt ont om er. Ja, säger vi, jag vet ju inte precis, men jag känner mig så översvallande salig i de stunderna. Jag tycker bara sånt är jobbigt. Ja, men här finns kanske mycket att upptäcka. Och vi är ju på upptäcktsfärd. Columbus skulle ju aldrig seglat västerut om han inte trodde att han skulle hitta land, eller hur? Och förutsättningen för en upptäckt är ju att man letar efter något. Och att man tror att letar jag i den eller den riktningen så kommer jag hitta något. Du kan aldrig få ett bra svar om du inte har en bra fråga. Så upptäcker vi inget annat idag så kanske vi i alla fall upptäcker några områden av verkligheten som går att utforska. Det är ju spännande. Det är ofta bättre att åka hem med 20 frågor än att åka hem med 10 svar. Vi ska ta vetekornets lag med oss i bakhuvudet och gå till Romarbrevet 12 nu, de två första verserna. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Frambära sin kropp, står det egentligen. Som ett levande, heligt offer som behagar Gud. Falla i jorden och dö. Nu är detta inte ett krav. Det framställs som tillvarons förutsättning. Det framställs som den enda framkomliga vägen. Den enda farbara vägen. Ja, det var det ju sista jag skulle gissat på, säger man. Ja, just det. Det kanske det var. Och så stryks det under igen att detta är nu inte ett krav. Spring och släng det framför tåget. Nästa tåg som passerar förbi här ute. Det är ingenting för dödspatruller och självmordspatruller och vad ska vi säga, såna här muslimska gubbar med, som kommer med bilbomber i bagage och kör rakt in i militärförläggningar och spränger sig själva förläggningen i luften. Utan här står det nu någonting om att förutsättningen för att det här ska komma till stånd, det är att vi får uppleva ett stycke förnyelse av vårt sinne, som det står i gamla översättningen, eller av våra tankar, som det står i den nya. Ett helt nytt sätt att se på tillvaron, kan vi säga. Det finns ett annat sätt att se på livet, på tillvaron. Ett som är mera verklighetsförankrat. Och det är ingen idé att springa iväg och försöka att utföra det här. Om inte själva synsättet har landat inom en först. Om man inte har fått upptäcka att ja, men det är ju detta som leder till målet. Det är ju det här som är livet. Det är ju det här jag vill. Paulus skissar målet. Att kunna frambära sin kropp som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Men vi kan det inte. Vi vill det inte ens i oss själva. Paulus talar om det måste till en förnyelse av hela vårt sätt att se på våra liv. Och där är vi igen. Vandringen i anden. Anden ska lära er allt, undervisa er om allt. Anden ska på något sätt ge det gudomliga perspektivet på oss själva och våra liv. Och när det mognar fram, så mognar också de handlingar fram som står i självklar överensstämmelse med det nya sättet att se på tillvaron. Och därför finns det på något sätt en upptäckarprocess av ett heligt tänkesätt. Här ska vi alla be att Gud bevarar oss för alla former av hjärntvätt. Ty här åsyftas ingenting i den stilen när vi talar om sinnets förnyelse. Det handlar inte om att du visserligen tycker att det här är ett konstigt sätt att leva. Men nu bekänner jag 100 gånger om dagen att detta är rätt sätt att leva. Jag ska offra mitt liv, 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 jag ska offra mitt liv. Till sist så går du som en robot och offrar ditt liv. Jag stryker under det igen. Det handlar om att upptäcka verkligheten. Och det kan du inte gå. Det kan du inte göra genom att gå omkring och mumla. Så att säga bibelord ungefär som ett mantra. Du kan behöva påminna dig om att skriften säger att sådan är verkligheten. Men sen måste du ändå ha Guds hjälp till att öppna dina ögon så du ser att det är sant. Därför att det är först i det ögonblick som det är sant som det förändrar ditt liv. Och dig själv. Påståendena kommer aldrig göra det fria. Teologierna kommer aldrig göra det fria. Det är sanningen som gör det. Filipperbrevet 3. Den 15 versen. Filipperbrevet 3 och 15. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Ah, säger vi. Det finns ett annat tänkesätt. Man kan se på tillvaron ur ett annat perspektiv, ur ett gudomligt perspektiv, ur ett sannare perspektiv än det som hör denna världen till. Och när Paulus säger detta i 15 versen så är det en sammanfattning av det han har sagt tidigare i kapitlet. Hur han hade allt möjligt att vara stolt över från början. 5 versen. Jag som blev omskuren på 8:e dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam. En hebre född av hebreer, i laglydnad en farisee, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Och han hade sparat på sitt liv. Tänk vad han hade byggt upp av fromhet och ädelhet och allt. Vad han hade samlat på sig. Kanske inte nödvändigtvis materiella ting, men han hade ändå sparat på sitt liv, satsat på sig själv. Det kan man göra också i andlig mening. Och så kommer sanningens dag, då han upptäcker att allt det här är skräp. Och så säger han, var lägger man skräp någonstans? Jag kastar det på skräphögen, säger han. Ja, men det kan man ju inte göra förrän man har sett att det är skräp. Det är det vi försöker så ofta, vi kristna. Vi försöker springa förbi de här långsamma upptäckarprocesserna. De som tar tid, de måste få lov att göra det. Ah, idag, nu utfärdar vi en appell. Vi slänger allt skräpet i Jesu namn. Ja. Sen är det likadant imorgon igen. Det är ju mycket bättre att man upptäcker att skräpet är skräp. Sen är det inte svårt att slänga det. Men om man tycker att det är diamanter, då är det ju lite värre. Och då visar det sig att man är alltid ute på sophögen och hämtar grejerna igen. Oh, jag kunde inte behålla mitt helande, hette det då. Ja, men du var kanske aldrig hela. Det här kanske bara var ett stycke dressyr som fungerade en dag eller två och sen så var du tillbaka igen. Det står ju inte på så hemskt många ställen i Bibeln att man ska behålla sitt helande. Eller hur? Det är sånt där karismatiskt uttryck som vi har infört. Och som man många gånger undrar, vad betyder det? Allvarligt talat, hur gör man? Det undrade jag många gånger under de åren jag var sjuk och folk la händerna på mig i titt som oftast. Hur behåller man sitt helande? Man kunde ju känna sig frisk en liten stund efteråt, jag menar, men det, sen var det ju tillbaka som vanligt. Ja, det om det. Men jag återkommer till detta. Att det finns en upptäcktsprocess och den är dyrbar för Gud. Gud begär inte av oss att vi ska göra en massa saker förrän vi har upptäckt att det är sant. Ty han har kärlek till sanningen och han vill att sanningen ska bära sin frukt i våra liv. Helga dem i sanningen, säger han. Fadern vill ha tillbedjan i ande och sanning. Det senare betyder att en enda liten äkta lovsång i våra hjärtan är mycket dyrbarare för Gud än 10 timmars krigsdans. Man hör ibland i väckelsekristna sammanhang profetier som låter ungefär så här. Att nu säger Herren, kommer jag att skapa en väckelse och det är väldigt viktigt, säger Herren, att ni omedelbart kliver på tåget. Ty om en månad har det gått och då kommer ni aldrig på det. Och det ligger alltså i eller mellan raderna i en sån profetia en liten hotelse. Nu måste hoppa på tåget nu, innan du ens har sett om det är rätt tåg eller inte. Det finns ingen tid att titta efter vart tåget ska gå nu, utan bara på tåget så går det direkt. Och ju mer jag ser och hör sådana profetiska budskap, desto mer sätter jag mig på tvären. Jag säger mig själv, Gud, var är du någonstans? Jag känner inte igen dig i det här. Jesus säger, av frukten känner man trädet. Och frukten, vet du, det är ju det sista som kommer på trädet. Först så kommer trädet och sen så kommer blana och blommorna och alltihopa och så småningom kommer frukten. Och så får man plötsligt höra budskap som låter som att vi har inte tid att vänta på att du ska få se hur frukten ser ut, utan nu går vi igång direkt här, för nu är det bråttom. Jesus kommer imorgon. Ja, men snälla Gud, det är ju du som skjuter om när Jesus kommer. Så bråttom kan du väl inte ha så du frångår dina egna principer. Ibland nästan knuffas man på tåget. Och det jag oroas av är framförallt detta, att då suddar vi på nytt ut detta som jag tror är en så viktig del av Guds rike. Att Gud har tid att låta oss upptäcka sanningen, till sanningen av sin egen förvandlande kraft bara har satt oss på tåget, va? Att vi har som självständiga vuxna, mogna människor sagt att ja, men detta är ju rätt tåg. Nu har jag prövat det, nu har jag sett det. Det var ju fint att det stod kvar på stationen, nu går jag in och sätter mig. Och när du har satt dig på tåget så går det. För dig. För så härligt är det. Alltså, vi måste som själavårdare värna om detta. Därför att du kommer att träffa så många trasiga människor som gått sönder i våra församlingar. Därför att vi hade inte tid. Och vi hade inte ro i kroppen till att vänta på att sanningen skulle få uppenbaras och utföra sitt verk. Utan vi talade om för varandra redan innan vilket verk det skulle bli om sanningen fick tid på sig. Men sanningen får tyvärr inte tid på sig, så spring iväg och gör det själv direkt. Och det som alltid händer när vi gör så, det är att människor förlorar sitt barnaskap. Och det är en allvarlig förlust. Du förlorar vi barnaskapet, så är bekymren tillbaka. Och svårigheterna. Och därmed också besvikelserna. Då kommer hemmasoneriet till sist. Oundvikligen. Att upptäcka sanningen. Låt mig bara dela en enda liten enkel erfarenhet. Jag tar faktiskt med den på bandet, för den är så allmänt hållen. Jag träffade en person en gång som var i yttersta nöd. Han befann sig i ett mörker som är nästan svårt att beskriva. Vi hade bara ett kort samtal. Jag sa till honom när vi skildes: gör så här. Be till Gud morgon och kväll, när du går upp och när du lägger dig, eller när du borstar tänderna, eller någonting som gör att du kommer ihåg det. Herre, visa mig vad din nåd är. Du ska inte be om något annat. Bara be detta, att du får dina ögon öppnade för Guds nåd. Och han såg ut som att han tyckte att det här var ju inte mycket till själavård. Och det kan ju hända att det inte var heller. Men 4 månader senare så kom det ett brev. Där han för det första beskrev hur besviken han var när vi skildes åt. Och där han för det andra skrev: bönerna har blivit besvarade. Nu börjar jag förstå vad Guds nåd är. Och nu viker mörkret undan. Ja visst, sanningen gör oss fria. Och låt oss ha den förtröstan på att det måste vara så. För om inte sanningen gör oss fria, så kan ju inget annat göra det heller. Sen är det din uppgift många gånger att kanske antyda för en människa var den sanning är att finna som har sin tillämpning just i denna människas liv. Men sanningen är en våldsam kraft. Den förvandlar allt.